Hej och välkommen till Bostadspodden som presenteras av Fastighetsbyrån. Mitt namn är Tobias och jag jobbar på Fastighetsbyrån som kontorschef för de kontorerna vi har Karlstad, Hammarö och Forshaga och Kil. Tillsammans har jag med mig min kollega Kristoffer Kullberg. Välkommen hit.
Tack för det, Tobias.
Och vi har också fint besök av bankchefen för Swedbank här i Region Värmland, Anders Paulsson. Välkommen.
Tack.
Och tillsammans ska vi prata allt ifrån räntebilder till husköp och lägenhetsköp och så vidare. Som vi har pratat om tidigare så jobbar vi på Fastighetsbyrån med att förverkliga drömmar, i alla fall bostadsdrömmar. Och jag vet att vi har något gemensamt på det sättet, Anders, att vi försöker hjälpa till att förverkliga bostadsdrömmar. Det kräver ju också att människor har pengar att köpa sina bostäder för.
Ja, men det stämmer väl. Swedbank har ju snart en 200-årig historia av och egentligen stötta och hjälpa samhällen, företag och människor att växa. Och precis som du själv sa, det handlar mycket om att förverkliga drömmar. Det första köpet av en fastighet är väl ofta det största man gör i hela sitt liv. För företagaren handlar det kanske mycket om att starta en egen firma som man har gått och funderat på. Och för samhällen i stort, ja, för att vi ska kunna växa och få ett bra samhälle att leva i, så tror jag att det är otroligt viktigt att en bank finns med och finansierar delar av den bilden.
Bra, det jag tycker jag är ett gott sätt att se på det, att man faktiskt hjälper till på olika sätt och ett smörjmedel där, både för privatpersoner och även näringslivet. Innan vi går in lite närmare på att prata om räntebild och så vidare, så tänkte jag att Kristoffer ska berätta lite om hur bostadsmarknaden har sett ut de senaste månaderna här.
Ja, det vi har bakom oss är ju det kvartal som kanske är nästan lugnaste för oss på mäklarsidan egentligen. Där utbudet av framförallt villor är betydligt lägre än det är övriga delar av året. Så att vi har en hyfsat lugn period bakom oss, men en intensiv, ska jag säga, period framför oss. Och vi ser ju fram emot det, vi tycker det är kul, så att det ska bli spännande. Och då är det viktigt att sånt fungerar, kontakt med exempelvis bank och andra då, att det rullar på ganska bra.
Så det är ganska mycket nya, alltså bostäder som kommer ut. Det blir en liten form av en högsäsong vi går in i nu.
Ja, det kan man säga. Framförallt på villasidan egentligen. Bostadsrättssidan har väl ingen jättelåg säsong där bakom sig heller. Men något sådär går det ner även där eftersom totalmarknaden går ner då. Men framförallt villasidan kommer gå upp kraftigt nu, ser vi framför oss. Alltså utbudet kommer att bli betydligt större och även intresset hos köparsidan ökar nu under våren, så att vi har en rätt så intressant period framför oss nu.
Ja, spännande, det ser vi fram emot, och jag vet att det är, som sagt, intresset går upp även hos köparna där, så det finns ju ett bra underlag för ett ökat utbud helt enkelt, framförallt på villasidan.
Ja.
Om man ska köpa en bostad här nu då, är det såklart vissa steg man behöver gå igenom, men när det gäller för bankens del, hur går man tillväga då om man ska få klart finansiering och låna pengar helt enkelt till ett bostadsköp? Vilka steg tar man, Anders?
Jag tycker man ska börja i det steget med ett lånelöfte, det vill säga att man tar kontakt med en bank, ändra via nätet eller besöker en bank rent fysiskt och pratar lite grann om vilka förutsättningar som finns just för den personens ekonomi och klara av en framtida bostad, ändra lägenhet eller en villa. Sen tror jag också, om man får fortsätta lite grann, det att det är viktigt att hålla lite koll på regler kring amorteringskrav som finns i nuläget. Du nämnde i inledningen lite grann där kring räntor. Det är också ett kärt ämne som jag tror man kan lägga någon minut vid och i alla fall sätta sig in i hur räntan fungerar och vilka implikationer det kan ha för ens egen ekonomi framåt.
Det där är intressanta saker såklart, Anders, för den som börjar skapa sina bostadsdrömmar förstås. För en tidig kontakt med det är det vi brukar säga också, precis av de anledningarna som du beskriver. Men sen, hur fungerar det då? Lik med tanken att jag faktiskt, vad spelar roll nu då när jag kommer till er som kund exempelvis? Och jag kanske till och med börjar snegla lite på Hemnet eller liknande och tycker att den där bostaden, den verkar ju intressant, eller vi skulle vilja ha större eller mindre eller vad det kan vara. Vad spelar roll då när jag kommer till er och hur mitt lånelöfte ser ut, om jag får bu eller be?
Ja, det är många faktorer som påverkas av totalbilden, självklart. Men jag skulle säga att om man försöker vara lite realistisk och börja ända med att Hur ser min ekonomi ut idag? Vilka levnadskostnader har jag idag? Vad är jag beredd på att lägga utav min disponibla inkomst på just bostadskostnader framåt? Vad har jag för inkomster, självklart, börjar man med. Och sen tittar man vilka utgifter kommer det ge. Bor jag i en bostadsrätt så finns det ju en del av det som jag kommer betala gå till föreningen. Bor jag i en villa så handlar det ofta om vilka övriga kostnader som finns i form av drift och så vidare. Och sen inte minst lånekostnader. Då. Hur mycket kommer jag behöva låna för att köpa det boendet jag vill ha? Och vad kommer det kosta över tid?
Mm. Det är ju faktorer som spelar roll mina förutsättningar att låna pengar ser ut, antar jag det.
Ja, ja just det.
Ja just det. Vad med lik med tanken då att jag har hittat, nu har jag kommit lite längre in i processen, jag kanske har varit på visning och sådär, och så kommer jag som kund till er och ska titta här, jag tar med mitt prospekt till banken, nu har jag minsann vill jag köpa den här villan där borta. Vad förväntas av mig då? Jag visste, jag pratade om lånelöft och så förut, men om vi rent praktiskt går in på hur funkar det för mig liksom, vad händer?
Ja, men steg två då blir ju när du har ett faktiskt objekt, det blir ju att titta mer på det specifika huset eller lägenheten då. Dels storleken på det. Vi pratade inledningsvis lite grann om det här med amorteringsregler och vilka krav som ställs på en. I dagsläget så behöver du ha 15% i kontantinsats. Det är det normala. Utöver det så kommer du få en amorteringstrappa beroende på hur stort belopp du lånar. Mm. Det kan man ju börja med, tycker jag.
Och där kontantinsats, alltså pengar som jag ska skrapa fram själv då. Och den är ju 15%, eller hur? Så att ska jag köpa en bostad för 2 miljoner exempelvis, då behöver jag kunna skaka fram 300 000, låter det som.
Du var snabb att räkna i huvudet, Kristoffer.
men jag vet ju att det stoppar inte riktigt där. Det kan ju vara lite, ska jag köpa en villa så gör det i lagfart och pantbrev. Och hur ser det ut på renoveringar till exempel? Vad ska jag tänka på där? Om det finns något sånt att göra. Kan jag komma tillbaka sen och låna mer till det? Eller hur funkar det då? Om jag nu har mina 300 000.
Det kan man självklart göra också, men jag tror att man ska vid ett första skede vara lite noggrann med att titta vad man köper för objekt och göra en långsiktig plan. Det vill säga, hur mycket behöver jag göra direkt i form av renoveringar eller andra uppfräschningar kontra hur mycket kan jag skjuta på tiden framåt. Därför att det är ju så att det värdet som man köper för inledningsvis, det håller man kvar i ett antal år. Det är inte så lätt att göra en ny värdering nästa år för att få ett högre värde och kunna låna mer där, utan jag tror att man kan planera sina underhåll eller sina renoveringar lite grann så är det bra. Utan hitta en bostad eller en lägenhet från start där man känner att ja, men det här kan jag nog leva med ett antal år framåt innan man behöver göra renoveringar.
Ja, för en värdering, precis som du säger, den gäller ju faktiskt i 5 år. Om man inte gör väsentliga förändringar som gör att värdet förändras väsentligt, och då räcker det inte med att byta kök och annat, utan då är det andra saker, vet jag.
Nej, det är helt riktigt.
Mm. Men då skulle egentligen rådet kunna vara både för oss och er kanske där, att om man har begränsad del med pengar, kanske köpa något som är mer färdigt i sånt fall, eller åtminstone som man kan bo i över tid, eller hur?
Ja, det tror jag. Jag tror att man får en långsiktigare stabilitet i sin ekonomi, bostadsekonomi, om man planerar på sånt sätt i alla fall.
Ja. Så, och det är ju lite grann det vi har sett nu på sista tiden. Jag tror vi pratade om det i förra podden, att skillnaden på renoverat och icke-renoverat var för liten om vi tittar 2 år tillbaka, och nu är det en skillnad där igen. Och det är väl kanske mer normal marknad som det är nu då, där det faktiskt är en skillnad på renoverat och icke-renoverat. Eller i alla fall renoveringsbehov och icke-renoveringsbehov, ska jag säga. Och det är väl förnuftigt.
En annan sak som styr det här med boendekostnaden som ni är inne på, för det är ju den som är väsentlig i de här lägena, det är ju faktiskt räntebilden. Och det styr också kostnaden för belåningen av kapital, helt enkelt. Hur ser ni på den delen där, Anders? Det har ju varit en första historisk höjning av reporäntan som inte har skett på 7 år, tror jag det är. Man pratar om räntebilder, att det är på väg uppåt och sådär i framtiden. Hur skulle din bild av det hela se ut om du skulle ge en prognos på räntan?
Det är väl kanske det svåraste man kan ge sig in på och förutse framtida ränta. Och det tror jag inte jag ska försöka mig på här heller.
Jag tänkte jag skulle försöka få det, men okej då.
Ja, försöka går ju alltid. Ja. Nej, men om man tänker så här då. Vi har haft ett historiskt väldigt lågt ränteläge i Sverige. Enligt bankens prognoser så ser det ut att vara relativt stabilt på den nivån, i alla fall ett år framåt. Men jag tror att de viktigaste frågorna man ska ställa sig när man tänker kring ränta, det är, vill jag veta hur mycket jag betalar på en given framtid, eller har jag möjligheter att gå lite upp och ner beroende på hur räntan förändras?
Just det.
Och det är ju det egentligen vi kallar bunden eller rörlig ränta. Mm. Så att, vet man att de närmaste 5 åren vill jag ha kontroll på mina räntebetalningar, då tycker jag man ska fundera på att binda.
Mm.
Har jag däremot utrymme i min ekonomi som tillåter lite svängningar under den här perioden, då kan man ligga rörligt.
Mm. Skulle du till och med råda att man kan blanda de där rörlig och bunden? Eller vad säger du då?
Ja, det tror jag. Det är nog ett av de vanligaste råden vi ger. Det vill säga att man sprider lånebilden kanske på 3 olika löptider. Något ligger rörligt, en del ligger bundet på låt oss säga 2 till 3 år, och ytterligare en del kanske ligger på 5 år eller längre. Mm.
När vi ändå pratar det här med ränta, för du pratar ju om första steget är liksom att ta kontakt med en bank, och man kan göra en kalkyl för att få en liten bild av vad har jag för möjligheter att köpa, liksom hur ser min budget ut helt enkelt. Många sitter ju hemma och räknar lite på det här med budget själv. Hur ser det ut för er del när man kommer till banken? Räknar ni bara på den räntan som är, eller har ni liksom andra saker ni tar med i den delen där?
Ja, men för att få en långsiktig bild, rättvisande bild ska jag säga, för boendekostnaden och framförallt räntenivån då, så bör man nog göra någon form av påslag på den räntan som finns idag. Mm. Och precis som du är inne på, gör en räkneövning själv, hur mycket tål min ekonomi egentligen? Låt oss säga att räntan skulle gå upp i ett framtida scenario, hur mycket klarar min ekonomi av att hantera räntekostnader? Den räkneövningen är ju relativt lätt att göra, och den skulle jag tipsa om att göra i ett tidigt skede innan man skaffar sin bostad.
Vad ska man räkna på för ränta då?
Ja, precis.
Den är också högst individuell. Det är klart att banker använder ett visst påslag för att få någon form av kalkylränta eller buffertränta. Men som jag sa, räkna ut efter, tycker jag, utifrån personliga förutsättningar, hur mycket jag är beredd att lägga i räntekostnad.
Ja.
Låt oss säga att räntan skulle dubbleras, klarar jag av det? Det kan vara ett scenario att börja räkna på.
Men visst är det så, Anders, att ni tar lite höjd, ni som bank också, när kunden kommer in, så att ni har ett påslag när ni träffar kunden? Och jag har hört liksom siffror om ungefär 7%. Stämmer det eller?
Ja, det stämmer. Vi har ett påslag, precis som du säger, på ett antal procentenheter. Just utifrån det att egentligen stresstesta en kunds ekonomi. Hur mycket klarar man i ett framtida eller ett annat ränteläge än bara i dagsläget?
Ja, det är väl förnuftigt. Jag minns ju senast när räntan var över 5%. Det är ganska precis 10 år sedan, eller 2008, där, hösten 2008. Då var vi upp på 6% och vände. Då gick den ju från väldigt lågt, ungefär som nu, och så upp till 6%. Och det var ju faktiskt ingen som kom till oss. Även då tog man ju höjd som bank, så det var faktiskt ingen som kom till oss som mäklare då och behövde sälja för att man inte hade råd att bo kvar. Utan där hade ju bankerna tagit höjd, vilket jag tycker är förnuftigt. Däremot så kan jag tänka mig att det såldes färre utlandsresor eller kanske färre oxfiléer eller vad vet jag, men att man drog in på andra saker, men boendet liksom blev prioriterat. Så på så sätt så är det väl förnuftigt att ta en höjd. Sen vad den höjden ska vara, det är ju upp till varje bank att avgöra såklart.
Jag tänkte på också, vi pratade om det här då med att man ska köpa, men man kan ju faktiskt vara, i många lägen så är man ju där att man faktiskt har ett ägt boende också. Och det gör ju att det ställer också andra krav där, så man kan fundera på tidigare vi har varit i en marknad där man har köpt något nytt först i 98% av fallen. Och sen, för man vet om att det man har, det säljs ganska snart. Och hur tänker du, Kristoffer, kring det utifrån den marknaden där vi är idag? Köpa först och sälja sen, eller vice versa? Eller?
Jag vet ju att en säljare... väldigt få säljare skulle godkänna att skriva in ett villkor i kontraktet att köparen ska sålt sin nuvarande bostad för att binda upp sig med den köparen. Att man tar över köparens problem att få sålt. Så där måste man då som köpare antingen ta en chansning och skriva ett tillträde långt fram. Eller också helt enkelt sälja först och köpa sen.
Det du säger nu, om vi bara gör det lite enkelt då, för vi är ju vana den här typen av diskussion, men om du ska sälja ditt hus Och så har du två stycken som budar på huset, varav den ena säger att jag vill ha ett villkor att jag ska sälja mitt eget boende innan det har blivit bindande kontrakt. Det är den skillnaden du gör nu.
Det är en skillnad, ja. Så även om du lägger ett högre bud med ett sådant villkor, så kommer en säljare sannolikt välja budgivare 2 med ett lägre bud.
Det är inte högsta budet som vinner alltså?
Nej, det finns bara en som bestämmer i en försäljning, och det är säljaren. Det är bara säljaren som bestämmer vem som får köpa bostaden.
Mm. Utifrån bankens perspektiv då, Anders, är samma infallsvinkel där? Köpa först, sälja sen eller vice versa?
Det allra bästa scenariot är ju givetvis om man kan sälja sin bostad först för att sen köpa en ny. Nu är det som Kristoffer var inne på, det är nog relativt sällan det sker, utan ofta är det så att man får påbörja båda processerna i någon enda. Och då finns ju ett så kallat överbryggningslån att få, det vill säga att man bryggar lånen från den gamla bostaden till den nya tills dess att man har sålt den tidigare fastigheten då.
Men visst är det väl så, Anders, för jag har ju sett de där villkoren någon gång ibland, att ni, det kan vara individuella prövningar huruvida man får behålla båda bostäderna under en period. Vissa ställer ni krav om att man ska ha skrivit ett kontrakt på den gamla bostaden innan man får tillträda eller liknande. Är det inte så?
Jo, det är det väl generellt. Så kan man ju säga. Och det handlar ju om en säkerhet för både egentligen köparen och säljaren, att det finns kontrakt i båda ändarna. Men det finns ju fler faktorer som påverkar det, bland annat marknadsläget. Och det är ju ni en viktig spelare också. Hur lättsålt är det boendet som man säljer för att kunna köpa ett nytt då? Vilket område ligger det i och så vidare? Och vilken konjunktur är vi i? Så att det finns många andra faktorer som också påverkar vårt beslut av att kunna göra en bra överbyggnadsfinansiering.
Fullt förståeligt, för det kan ju variera väldigt kraftigt. Även i en kommun som Karlstad så varierar det ju i område för område, förening för förening. Och jag vet inte om vi ska ta oss in i det här med, apropå olika föreningar. Nu pratar vi bostadsrätter, olika föreningar. För det kan ju vara så att på samma gata så skiljer priserna. Antingen och finns ju en förklaring för att priserna skiljer på lika stor bostad. Det är att föreningens ekonomi varierar. Men hur mycket hänsyn har man tagit till det i finansieringssyften, eller finansieringsläget?
Men det är en väldigt viktig faktor som du tar upp nu. Det vill säga att det är inte bara att stirra sig blind på vad den nuvarande lånekostnaden är för en bostadsrätt plus egentligen den månadsavgift man betalar. Utan föreningen som man bor i har ju även lån dem. Och vid en svängande marknadskonjunktur så kommer ju räntan inte bara påverka det egna lånet utan även föreningens lån. Vilket innebär att man måste var ganska noggrann skulle jag säga med att titta igenom hur föreningens ekonomi ser ut. Gå igenom skuldsättningen på föreningen, titta grann vad finns det för framtida underhåll i föreningen och hur har historiska egentligen hyresökningar sett ut.
Det är ganska många saker som ni tar upp, allt ifrån att man ska göra kalkyler för budget för vad man har råd med, om man ska titta på föreningens ekonomi och så vidare. Så ur det hänseendet så en tidig kontakt med både mäklare och bank känns ju som en väldigt bra hjälp på vägen, där man faktiskt kan få stöttning i de här processerna och göra rätt typ av kalkyler och för att skapa en bra bild. För visst är det väl så också, Kristoffer, att fastighetsbyrån har en tjänst där man agerar lite köpcoach, där man faktiskt kan hjälpa kunder som är i läget att köpa.
Absolut, det har vi ju. Och där hjälper vi till och kan även titta på föreningars ekonomi och kanske ta fram lite nyckeltal som kan vara viktiga, där man tittar på föreningsbelåning i antal kvadratmeter och lite som Anders är inne på, om man har en femårsplan eller tioårsplan vad det gäller renoveringar och förändringar i föreningen. Och även ta fram prisstatistik såklart, inte minst lika viktigt egentligen, titta på vad har det här området bekräftat för världen tidigare.
Ja, bra, vi som sagt, vi inleder det här programmet med att prata om där Anders beskrev banken lite som ett smörjmedel i samhället och faktiskt där banken är en möjlighet och hjälper till och förverkliga framförallt bostadsdrömmar som vi pratar om här då, och även fastighetsbyrån i det hänseendet. Så att det blir väl kanske ett ganska bra sätt att även avsluta dagens podd med att säga att ha kontakt med både fastighetsbyrån och Swedbank i det här fallet för att liksom kunna förverkliga sin dröm.
Det är ju våra målsättningar i alla fall. Ja. Ja. Vi går till jobbet varje dag med bilden av att kunna förverkliga människors drömmar. Så är det ju, bostadsdrömmar.
Innan vi avslutar, så har du någonting, Anders, som du känner att du skulle vilja plocka med?
Ja, men då skulle jag säga, ta kontakt med en bank, gör ett lånelöfte. Undersök den möjligheten att kunna låna pengar och hur mycket du kan låna. Gör en egen budget för dig själv. Hur mycket tål du i egentligen boendekostnader, om vi slår samman både ränta, amortering och övriga boendekostnader. Och sen inte minst, titta över ditt försäkringsskydd. Vad händer ifall din ekonomi förändras under den tiden du äger ditt boende?
Bra, jättebra tips. Och då kommer ju frågan till dig, Kristoffer, också här då. Om du skulle ge några snabba tips här som avslutning.
Det är ju samma där, tidig kontakt är ju ett stort stöd. Dels kan man, vi kan ju agera både köpcoach och säljcoach såklart. Vi har en bra kanal in. Vi vet ju lite grann, vi är lite pålästa om finansiering också där, om vilka krav som bankerna ställer. Så att vi kan ju svara på enklare frågor där också, men det är banken själv såklart som svarar på när det kommer till skarpt läge, så är det ju. Men tidig kontakt är nog det som är det bästa tipset.
Bra, då får jag tacka så mycket för idag.
Tack så mycket.
Tack.